Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. MRI in Practice är en fackbok om magnetisk resonanstomografi, MRI, skriven av Catherine Westbrook med John Talbot som medförfattare i den femte upplagan. Boken hör hemma mellan lärobok, praktisk handbok och examenstöd för yrkesverksamma inom bilddiagnostik. Syftet är inte bara att beskriva vilka bilder en MRI-kamera kan skapa, utan att förklara varför bildresultatet förändras när användaren ändrar sekvenser, parametrar och utrustning. Den går från grundläggande magnetism och kärnmagnetisk resonans till kontrast, spatialkodning, K-rum, artefakter, protokoll, instrumentering och säkerhet. Framställningen riktar sig främst till röntgensjuksköterskor, radiografer, MRI-teknologer, radiologer, SD-läkare, sjukhusfysiker och studenter. Den används också som stöd inför ART:s amerikanska MRI-examination. Bokens centrala värde ligger i kopplingen mellan fysik och kliniskt arbete. Läsaren får verktyg att förstå hur tekniska val påverkar diagnostisk information, undersökningstid, bildkvalitet och patientsäkerhet. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, från kärnspinn till mätbar MR-signal, bokens första viktiga område är den fysiska kedja som gör MRI möjlig. Westbrook förklarar hur vätekärnor i kroppen påverkas av ett starkt statiskt magnetfält. Hur de kan exciteras med radiofrekventa pulser och hur deras återgång mot jämvikt ger upphov till en signal som kan registreras. Detta är avgörande eftersom MRI inte bygger på röntgenstrålning utan på egenskaper hos atomkärnor och deras respons på magnetfält och radiovågor. Boken behandlar därför begrepp som longitudinell och transversell magnetisering, precession samt relaxation utan att isolera dem från det praktiska bildarbetet. När läsaren förstår mekanismerna bakom T1 och T2 blir det tydligare varför vävnader ser olika ut i olika bildserier. Fett, vätska och patologiska förändringar får inte ett visst utseende av en slump utan därför att deras signaler utvecklas olika över tid och under påverkan av valda pulser. Den här grunden gör också senare kapitel mer begripliga. Parametrar som repetitionstid, ekotid och vinkel kan annars uppfattas som inställningar att memorera. I bokens upplägg blir de istället styrmedel med tydliga fysikaliska konsekvenser. För klinisk personal betyder detta att felsökning och protokollval kan baseras på förståelse, inte enbart på rutin. För det andra, bildviktning och kontrast som kliniska verktyg. En central del av MRI in practice handlar om bildviktning och kontrast, alltså hur en undersökning kan framhäva vissa vävnader och dölja andra. Boken visar att en diagnostiskt användbar MR-bild inte bara behöver vara skarp. Den måste också ha en kontrast som svarar mot den kliniska frågeställningen. T1 viktade, T2 viktade och protondensitetsviktade bilder beskrivs utifrån de parametrar som formar dem, särskilt repetitionstid och ekotid. Därmed kopplas bildens utseende till konkreta tekniska beslut. Resonemanget omfattar även hur fett, vätska, flöde och kontrastmedel kan påverka signal och kontrast. Detta har direkt betydelse vid protokolloptimering. Om syftet är att påvisa vätskeökning, fettinnehåll eller kontrastuppladdning räcker det inte att välja en sekvens med ett välkänt namn. Operatören behöver förstå vilken kontrastmekanism som ska utnyttjas och vilka kompromisser den medför för signal till brus, upplösning och undersökningstid. Boken betonar därför att parametrar samverkar. En förändring som ökar kontrasten kan samtidigt minska signalen eller göra undersökningen längre. Denna del skiljer tydligt mellan att känna igen bildtyper och att kunna kontrollera dem. För studenter ger den ett system för att tolka varför bilder ser ut som de gör. För erfarna användare ger den ett språk för att bedöma om ett protokoll faktiskt är anpassat till den aktuella diagnostiska uppgiften. För det tredje, pulssekvenser. Gradienter och vägen från signal till bild. Boken behandlar spinnekosekvenser och gradientekosekvenser som grundläggande metoder för att skapa MR-bilder. Skillnaden är viktig eftersom sekvenserna använder magnetisering och återfasning på olika sätt, vilket påverkar kontrast. Känslighet för vissa effekter och hur snabbt data kan samlas in. MRI in practice kopplar dessa sekvenser till gradienternas funktion. Gradientfält gör det möjligt att ange var i kroppen signalen kommer ifrån genom skivselektion, faskodning och frekvenskodning. Utan denna spatiala kodning skulle systemet registrera signal men inte kunna bygga en anatomisk bild. Ett särskilt viktigt område är K-rum, den datamatris där rådata samlas före bildrekonstruktionen. Boken förklarar varför K-rum inte är samma sak som den färdiga bilden och varför olika delar av insamlad data påverkar bildens kontrast och detaljåtergivning på olika sätt. Detta perspektiv hjälper läsaren att förstå konsekvenserna av exempelvis ändrad matris, antal excitationer, fasriktning och accelererad datainsamling. Kapitlen ger alltså en teknisk förklaring till den vardagliga frågan om hur man kan balansera upplösning, signal till brus och undersökningstid. Materialet kan upplevas som krävande eftersom pulssekvenser och K-rum bygger på flera tidigare begrepp. Men bokens nytta ligger just i att den gör sambandet synligt mellan sekvensdesign, datainsamling och den bild som radiologen slutligen bedömer. För det fjärde, protokolloptimering och artefakter i den kliniska vardagen. MRI in practice behandlar protokolloptimering som en praktisk tillämpning av MR-fysiken. Ett protokoll måste ge tillräcklig diagnostisk kvalitet inom en rimlig tid, samtidigt som patientens förutsättningar hanteras. Därför räcker det inte att maximera en enskild egenskap, som spatial upplösning. Högre upplösning kan kräva längre mättid eller minska signal till brus, medan kortare undersökningar kan öka risken för otillräcklig bildinformation. Boken hjälper läsaren att förstå sådana avvägningar genom att relatera parametrar till deras bildmässiga följder. Artefakter får en lika viktig roll. Rörelse, flöde, kemisk förskjutning, susceptibilitet, vikning och andra störningar kan antingen försvåra tolkningen eller efterlikna sjukdom. Ett metodiskt synsätt är därför nödvändigt. Man behöver identifiera artefaktens utseende, avgöra vilken fysisk eller teknisk orsak som ligger bakom och välja en rimlig åtgärd. Åtgärden kan handla om patientinstruktioner, ändrad fasriktning, anpassad sekvens, annan synkronisering eller förändrade parametrar. Bokens praktiska scan-tips stärker denna koppling mellan teori och handlande. De visar att optimering inte är en abstrakt övning, utan ett arbete som sker inför och under varje undersökning. Detta är särskilt relevant i miljöer där patienter kan ha smärta, svårt att ligga stilla eller begränsad möjlighet att följa andningsinstruktioner. Då blir god MR-teknik både en bildkvalitetsfråga och en fråga om genomförbar vård, slutligen utrustning, säkerhet och ansvar vid MRI-undersökningen. Boken lyfter MRI, utrustning och säkerhet som integrerade delar av professionell kompetens, inte som tillägg till bildfysiken. En MR-miljö innehåller ett kraftfullt magnetfält som kan vara närvarande även när ingen bildinsamling pågår. Det ställer krav på kontroll av ferromagnetiska föremål, implantat, övervakningsutrustning och hela arbetsflödet runt undersökningen. Säkerhetskapitlen ger därmed ett ramverk för att förstå varför noggrann screening och tydliga rutiner är nödvändiga. Radiofrekvent energi och gradientfält har också betydelse. Boken placerar dessa tekniska komponenter i relation till patientkomfort, möjliga fysiologiska effekter och kravet på korrekt användning av systemet. Instrumenteringsdelen kompletterar säkerhetsperspektivet genom att förklara magneten, gradientspolarna, radiofrekvenssystemet och mottagarspolarna. Den kunskapen behövs för att förstå varför olika spolar används för olika kroppsdelar, varför placering påverkar signalen och varför teknikproblem kan ge specifika bildfel. Ett sådant helhetsperspektiv är värdefullt för flera yrkesgrupper. Radiologen behöver kunna tolka bildens tekniska begränsningar, medan röntgensjuksköterskan eller teknologen behöver omsätta säkerhetsprinciperna i praktiken. Sjukhusfysiken kan använda samma grund för att diskutera kvalitetssäkring och systemprestanda. Boken visar därmed att säker MRI inte bara handlar om att följa en checklista. Det handlar om att förstå riskerna i den tekniska miljön och att kunna förena patientsäkerhet med insamling av tillförlitliga diagnostiska bilder. Sammanfattningsvis, MRI in practice passar bäst för läsare som behöver mer än en snabb introduktion till MRI. Den är särskilt relevant för röntgensjuksköterskor och MRI-teknologer. Radiologer och radiologiresidenter, sjukhusfysiker, sjuksköterskor samt studenter på utbildningar där MR-fysik och klinisk bildtagning ingår. För den som förbereder sig för ARTs MRI-examination fungerar den som ett omfattande studiestöd, men bokens värde är större än examensförberedelse. Den ger ett sätt att resonera om hur sekvensval, parametrar, signal, kontrast och artefakter hänger ihop i en verklig undersökning. Den praktiska nyttan märks när ett protokoll behöver anpassas, när en bild får oväntad kvalitet eller när en artefakt måste skiljas från möjlig patologi. Intellektuellt hjälper den läsaren att se MRI som ett sammanhängande system där magnetism, radiofrekvensgradienter, datainsamling och kliniska mål påverkar varandra. Jämfört med mer kortfattade repetitionsböcker utmärker sig MRI in practice genom sin breda täckning och sin tydliga ambition att förena fysik med användning. Den använder förklaringar, illustrationer, ekvationer med tolkning och praktiska råd för att göra ett tekniskt ämne mer hanterbart. Samtidigt är den tät och kräver koncentrerad läsning, särskilt i avsnitt om pulssekvenser och K-rum. Den lämpar sig därför främst som en långsiktig referens och arbetsbok för personer som aktivt arbetar med eller utbildar sig inom MRI. Om du vill stödja Catherine Westbrook, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!